Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Hej, hej, hej.
Hej, Karin Londré.
Hej, Anna Sandell.
Hur är läget?
Man kämpar väl på här i livet. Visst gör man väl ändå det?
Det är väl det enda man gör dag in och dag ut. Är det liksom den kända höstdepressionen?
Ja, alltså vi ska ju alla den vägen vandra, såklart.
Jag menar det.
Men jag har också insett, alltså måndagar är ju min, jag har en liten snurrig arbetssituation som jag pratade om innan. Och måndagar är ju när den kokas ner, när jag har alla mina tre jobb samtidigt. Så att, men det är ju absolut självklart den stora höstdepressionen som kommer att ta en. Så är det ju. Det kan man ju räkna med.
Jag tror det. En del av det i alla fall.
Ja, men alltså, den ligger väl där liksom. Och samtidigt måste jag säga, jag gillar verkligen hösten. Jag tycker att det är toppen. Men man har den här övergångsfasen innan man liksom går in i det. Förstår du vad jag menar?
Men man har inte
man
fattat,
måste ge
jag.
Upp liksom.
Och, alltså, jag vet att det här är liksom verkligen att slå in öppna dörrar.
Längtar.
Men fan vad mörkt det är. Alltså det är helt sinnessjukt.
Så kul att det är en öppen dörr att slå in.
Men alltså, varje morgon nu så är det som att Sigrid är i chock. För det är typ att hon bara, det är mörkt. Och man bara, jag vet. Det är verkligen sämst.
Ditt barn är så gulligt. Jag är så imponerad av att hon pratar så bra.
Ja, hon är en lite av en snackpåse får man väl säga.
Ja, alltså mitt barn pratar ju också väldigt, väldigt mycket. Men hon härmar ju mest djur. Så hon har lärt sig olika djur själv så.
Hon kommer bli som Ace Ventura.
Eller som han i...
I polishögskolan.
Hon fler saker. Hon kommer bli som han i polisskolan. Ja, för det är inte bara djur hon härmar. Nej. Det är andra saker med. Hon kommer verkligen bli imitatör.
Gud, kan vi prata om den största nyheten som har skett den senaste 2 veckorna?
Nej, eller jag vet inte. Berätta.
Sirväs. Även kallad Houdinis flykt från Skansen-akvariet. Alltså, varje gång det kommer på tal, vilket har varit alltså, varannan timma kanske under hela den här helgen, så, liksom, så pirrar det för att det känns som att det kryper någonting på golvet under mig.
Ja, men också, man bara, varför har de inte stängt ner hela Skansen? Varför har alltså, de stängt?
Nej, men det var kul
porten,
i morse
släng
på,
nyckeln.
Det var kul släng i morse nyckeln. På morgonstudien när de bara... Men Skansen Jonas, för 2 år sedan var en man som fick amputera sin arm efter att ha blivit biten av en krokodil. Och nu har ni en kungskobra som har rymt. Har ni bristande säkerhet? Nej, inte alls. Jag tror inte de har det. Men alltså det där klippet när Sirväs klättrar upp i taket, det ger mig alltså the chills.
Panik.
Och det var någon alltså, som sa på nyheten också att det kändes som en... lurig orm eller något sånt där. Som någon bara asade det. Men jag är helt med på det. Det känns sjukt sjukt planerande av den här ormen.
Tänker du att den är smart?
Ja.
Alltså det är liksom någon slags alltså har den liksom ett litet så ormjönsson-ligan med sig?
Absolut. Alltså absolut.
Kul. Nej men jag vet, men det är fruktansvärt. Men det är de tror i alla fall inte att den har tagit sig ut från akvariet.
Nej, exakt. De tror att den ligger i typ ett tak och trycker.
Men också typ så här, hur ska man kunna lita på er? Nej, det var ju ni som lät Houdini rimma från början.
Så jävla läskigt.
Men du, har du liksom har du några tips den här veckan?
Faktiskt inte. Väldigt skralt med det. Jo, nej, jag har visst det. Jag har visst det. Jag började lyssna på Keplers nya bok.
Ah, vad heter den?
Den heter Spindeln. Den är obehaglig, precis som alla deras böcker.
Skräll.
Den är väldigt obehaglig. Så att, tips. Mm. Jag tycker ju de är jätte spännande och bra böcker.
Ja. Japp.
Så att,
bra tips.
Ja, du då?
Vi har börjat kolla på The Thing About Pam.
Vilken är det?
Alltså, kommer du ihåg om Pam Hupp?
Ja, vagt.
På sitt mugshot så har hon liksom någon slags förband på halsen.
Ja.
Du kommer ihåg, eller hur?
Absolut.
Mm. Mm. En spelserie.
Ja, men det här har jag alltså sett liksom dem också.
Dramatiserad. Renee Zellweger spelar henne. Mm. Den är verkligen jätte, alltså väldigt spännande och väldigt frustrerande, och man är rasande och jag har typ inte kunnat sluta tänka på det idag. Men det är också helt sinnessjukt att Renee Zellweger alltså har fatsuit på sig.
Har hon?
Ja, känns inte det så sinnessjukt omodern? Eller man bara, what is this, the Tyra Banks show?
Verkligen.
Alltså, det finns ju liksom, det är inte som att det saknas liksom kvinnliga skådisar som inte, alltså förstår du vad jag menar?
Nej, verkligen.
Det finns folk som, alltså det var ju bara, jag blev liksom så djupt förvånad när jag insåg, jag bara, det där är Renee Zellweger med typ proteser.
Vad sjukt.
Vad är det som sker? Men, så det var en chockartad insikt, men serien är, det är väldigt, ja det är väldigt spännande.
Vad kul.
Mm. Och så är det kul, för jag vet ju liksom fallet, men Marcus vet ju Nej. Inte det. Så det är liksom kul att följa hans
reaktion.
Ja, tankespår också.
Mm. Var ser man den då?
Den är nog, vad är det, på Discovery? Nej, det är det inte. Det är på Viaplay.
Viaplay. Mm. Bra tips.
Ja. The Thing About Pam.
Nice.
Så den har jag börjat kolla på. Och så fort vi har lagt på idag så kommer jag fortsätta titta på den.
Kul. Det är glädje.
Så nu sätter vi igång.
Nu kör vi.
Nu kör vi.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
William och Mary Louise Ryder Cropsey bodde i Brooklyn, New York på sena 1800-talet. De var gifta och tillsammans fick de 10 barn, och ett av de här barnen dog som spädbarn, vilket ju är otroligt sorgligt men väldigt vanligt under den här tiden. Så de bodde då, de hade alltså 9 barn som de bodde tillsammans med i Brooklyn, 6 döttrar och 3 söner. Och givet att det är så många barn så var det då ett väldigt, väldigt stort spann på åldrarna liksom. Du vet, typ när den yngsta kom så var den äldsta typ så 20. Alltså stressen att ha små barn i 20 år.
I 20 år.
Men känns också väldigt tidstypiskt på något vis.
Ja, alltså jag tror inte de åren sig så mycket för livspusslet på samma sätt på 1800-talet.
Det känns som det.
De var mer så här, vad bra, nu har vi en till som kan jobba.
Typ. Så. Och 1898 så bestämde sig familjen för att flytta från Brooklyn till Elizabeth City i North Carolina. Och det verkar väldigt vanligt typ att folk som bodde liksom mer i nordstaterna hade typ någon så här intresse av att flytta mer till sydstaterna under slutet av 1800-talet av någon anledning.
Mm.
Så de gjorde det, och de köpte sig en så här stor gård med 65 hektars mark, vilket jag förstår är väldigt stort, där de då bodde allesammans. Och du vet, de har, det är typ, jag vill säga laggård, men det är liksom, jag tror att de har så här djur, och du vet, det är en gård liksom. Och familjen hade ju då 6 döttrar, och som jag förstår det så har liksom några redan flyttat hemifrån när flytten går. Men de har med sig liksom flera barn, och de här döttrarna då som det främst kommer att kretsa kring här, de var liksom, blev väldigt snygga tjejer beskrivs det som. Och familjen hade det så här väldigt gott ställt, och så hade de också en stor fin gård. Så att det var liksom väldigt många uppvaktare som kom till familjen Cropsey för att uppvakta deras döttrar.
Såklart.
För det var ju så det gick till då. Och deras yngsta dotter, Ella M. Cropsey, som kallades för Nell av familj och vänner, blev under sommaren 1900... Eller, det här är lite olika då, för runt sekelskiftet så blir hon uppvaktad av en man vid namn James, som kallas för Jim Wilcox. Och Jim är då son till Elizabeth Citys sheriff. De har då vid tidpunkten för dagens berättelse träffats, dejtat, uppvaktats varandra i antingen 3 månader eller 2 år, beroende på vilken källa man läser. De har i alla fall träffats en längre period. Jag tänker att även 3 månader i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet var länge. Liksom.
Så lång tid.
Så 2 år alltså låter helt sjukt länge. Men det är lite beroende på då var man läser, helt enkelt. Men så den 1 november 1901 så var Jim hemma hos familjen Cropsey för att då träffa Nell. Hemma där var också en annan man som heter Roy Crawford som uppvaktade Nells syster Olive. Så de 4 liksom verkar typ ha umgåtts lite tillsammans, för Olive och Nell är så väldigt nära i ålder och de blir då uppvaktade av de här 2 männen och har blivit det liksom en längre period. Så det här är väl typ deras framtida män, tänker man. Så till en början så sitter typ hela familjen tillsammans med då Jim och Roy och pratar i en av familjens salonger, och sen så typ så här avviker familjen. Och så sitter då de här 4 kvar och de sitter och pratar och dricker te eller vad man kan tänkas göras när man dejtar på början av 1900-talet. Och de pratade, vet, om allt möjligt under kvällen och sådär. Och klockan 11 på kvällen så reser sig Jim upp och säger att nu ska han gå hem. Och då ber han att Nell ska följa honom ut på verandan. Så de 2 lämnar rummet. Och givet då den här ganska sena tiden på kvällen så ligger alla andra i familjen och sover. Och när Olive då har väntat på sin syster i typ en halvtimme utan att de kommer tillbaka, så bestämmer hon sig för att säga hej då till Roy som går hem och då går och lägger sig. Och hon, nu, för liksom hon utgår från att Nell då, hennes syster, har gjort samma sak. Men när Olive då kommer upp till hennes och Nells gemensamma sovrum så är Nell inte där. Och först tänker hon inte så mycket på det, utan hon kanske är så här, men Jim och Nell kanske gick någon annanstans för att prata liksom more in private, så att säga. Mm. Så hon går och lägger sig. Och ungefär en timme efter att hon har gått och lagt sig så vaknar hela familjen Cropsey av att deras hund skäller på gårdsplanen som liksom en galning. Det är ju fett läskigt liksom, att vakna av en hund som bara står och skäller, du vet, när man är mitt ute ingenstans. Det är ju verkligen, då känns det ju som att någonting är fel liksom. Så de rusar ut för att se vad som händer liksom och varför hunden skäller. Men när de kommer ut på gårdsplanen så är det liksom, de ser ingenting skumt. Utan det är liksom bara hunden bara skäller och sen så tystnar den typ. Det de inser då, när klockan är väl ungefär strax efter 12 på natten, är att Nell fortfarande är borta. Och då blir de oroliga. Inledningsvis så säger William, alltså Nells pappa, att så här, låt oss inte oroa oss. Det är säkert, hon har säkert åkt iväg med Jim. Och du vet, så här, de typ börjar tänka så här, kan de typ ha eloped? Alltså kan de ha så här rymt tillsammans? Ja, eller det. Vet? För att, det är så här, har de, hon har tydligen, säger vissa då, velat att han ska fria. Så du vet, de håller på så här, men det är säkert ingen fara. Liksom det de utgår ifrån från början. Men pappan då, William, bestämmer sig för att åka hem till familjen Wilcox för att se om de vet var Nell och Jim är. För Jim bor då hemma hos sin pappa, sheriffen. När han kommer dit så är Jim hemma hos sig. Men han vill inte prata med William. Så han är bara så här, typ jag har inget att säga det. Alltså vet, så jättekonstigt verkligen. Mm. Så då bestämmer sig William istället för att gå och prata med polisen. Och då berättar han liksom att så här, hon är borta, att Jim var där hemma och nu vägrar han att prata om honom. Och, du vet, så där. Och då beordrar polisen Jim att åka hem tillbaka till familjen Cropsey för att genomgå ett förhör i familjens hus. Vilket är väldigt speciellt. Men så blir det. Så han får liksom följa med polisen och Nells pappa då tillbaka till familjen Cropsys hus och då sitta i flera timmars förhör där. Och du vet, han typ så här sitter, verkar det som, bland familjen. För Nells mamma Mary då, hon bara gråter och typ ber Jim berätta vad som har hänt. Och hon är typ så här, för min skull och för din mammas skull, bara berätta vad hon är. Typ, vad, liksom, vad är det som har hänt? Vilket bara är skitskumt. Men som sagt, det här är ju 200 år sedan skulle jag säga. Inte riktigt, men drygt höll jag på att säga. Men i alla fall. Han säger typ ingenting. jag släppte det. Det är 121 år.
Du gav upp. Det är 200 år sedan. Ungefär släppte. Bra, nu kör vi.
Men han säger liksom typ ingenting under alla de här timmarna när han sitter i förhöret. Han berättar att han liksom så här, jag bestämde mig för att gå. Jag bad henne säga hej då till mig. Sen har vi stått på verandan och pratat i 10 minuter. Och det verkar som att det har varit ett jobbigt samtal. För när han gick efter 10 minuter så har Nell stått kvar och gråtit. Men han vill inte berätta vad de har pratat om eller varför Nell grät när hon lämnade. Eller han lämnade.
Mm.
Så det är ju liksom skumt sådär. Polisen börjar försöka, eller liksom de bara såhär, okej, what the fuck har hänt med henne? De utesluter ganska snabbt att hon har begått självmord, och det baserar de på att hon har glatt sig så mycket åt en resa som hon ska göra med bland annat sin mamma till New York, vilket kanske liksom egentligen inte är. Men det, de utesluter det i alla fall.
Det är ingen garanti såklart, nej, men det är ju någonting liksom.
Men liksom de menar att det inte alls, det kändes inte som det. Men, så de utesluter det. De funderar också på om hon har rymt hemifrån. Men det saknas liksom inga saker. Du vet, alla hennes belongings är kvar hemma. Hon verkar också ha haft ett väldigt så här, eller jag vet inte vad det är, men hon verkar ha haft problem med sin högra fot. Så hon har typ haft svårt att gå längre sträckor. Så de tycker typ också så här, men det verkar inte heller särskilt troligt att hon bara har gått iväg typ.
Mm.
De funderar också på om hon har blivit kidnappad, givet att hennes pappa var så förmögen. Men liksom, det kom aldrig något lösensum i brev, och det fanns ingenting som tydde på att hon skulle ha blivit det heller. Mm. Så de börjar leta efter henne liksom överallt i närområdet, och du vet, sen bit bort. De letar i skog, i vattendrag. Du vet, det går någon så här stor flod som heter typ Pasquotank River, tror jag att den heter. Eller något sånt. Och de hittar liksom inte ett endaste spår efter henne.
Så jävla konstigt.
Mm. Skitskumt. Och även om Jim då har sagt att han lämnade Nell på familjens veranda, så började ändå spridas saker om Jim och Jim och Nells relation. För det sägs då, efter att hon har försvunnit, att hon egentligen var rädd för Jim eftersom han hade så himla kort stubin, och att han kunde liksom bli så arg när någonting typ inte gick som han ville. Det kommer också fram då, eller Nells mamma säger typ att så här, nej, hon har inte alls liksom velat gifta sig med honom. Hon tycker inte alls att han är, känns som en härligt, som ett härligt parti, utan hon har liksom velat avsluta allting med Jim. Och då fortsätter ju han såklart vara väldigt högt upp på polisens liksom lista för misstänkta. För de tänker då att så här, har hon gjort slut med honom där på kvällen? Och då har han typ gjort någonting med henne.
Mm.
Det är också så att ett medium vid namn Snell Newman,
nej,
hör av sig när de letade efter Nell.
Gud vad bra.
Tackar. Mediet berättade då att hon hade fått besök eller syner där hon såg att Jim hade överfallit Nell med kloroform, och sedan hade han lagt henne i en brunn. Som jag förstår det så har hon så här tagit med polisen till olika brunnar runt om, där hon kanske kan ligga. Men hon hittas inte. Och det här är väl liksom lite beroende på vad man tror på. Om man tror på medier och sånt. Men om hon då har sett något eller inte.
Det.
Ja,
men det vi vet är att hon såg inte rätt.
Hon hittades inte. Nej, det är sant.
Nej,
men nej. Trots det då, att det här är liksom väldigt otydligt om det faktiskt stämmer. Troligtvis så gör det ju verkligen inte det. Men så är det ju då, och jag vill ändå lämna det lite öppet, så därför säger jag troligtvis. Alltså att man inte, ja.
Okej.
Men trots det då, så är det många i Elizabeth City som blir liksom mer övertygade om Jims skuld efter att Snell då har varit liksom ute och pratat om hennes syner typ.
Ja.
Och det bara fortsätter. Man har liksom inga spår, hon dyker inte upp, ingenting händer förrän 37 dagar efter att hon har försvunnit. För 37 dagar efter att Nell har försvunnit så hittas hennes kropp flytandes i Pasquotank River, som då ligger precis här i närheten. Hon har ett blåmärke på tinningen och hon har inget vatten i lungorna. Så att hon har liksom inte drunknat. Exakt.
Nej.
Hennes kropp tyder liksom inte heller på att hon har legat i floden i 37 dagar. Och floden har också genomsökt tidigare. Och då har man inte heller hittat några spår. Så att man liksom misstänker då att hon har legat gömd någonstans. Innan hon då har placerats där.
Okej.
Och efter att Nell då har, eller Nells kropp då har hittats, så grips Jim, trots att han då nekar att han har någonting med Nells död att göra. Han kan då inte redovisa för vad han har befunnit sig när hon försvann, eller livet efter att han har gått där på kvällen. Och vittnesmålen om hans korta stubin talade liksom mot honom. Motivet för mordet då skulle vara, som jag sa, att hon ville göra upp, eller göra slut med honom. Och han då kan inte acceptera det här, och därför har han mördat henne i typ ett liksom vansinnesdåd. Någonstans läste jag att liksom slagsåret typ, alltså i hennes ansikte tyder på att hon har blivit slagit med någonting som är vadderat, vad det nu kan betyda. Det var någon som sa att de hade blivit slagen med en fotpall, vilket lät jättekonstigt.
Ja, det låter konstigt.
Men i alla fall, han då grips för mordet på Nell. Så 1902 inleddes rättegången mot Jim, och där anses han då vara skyldig till mordet på Nell, och så döms han till döden.
Oh,
men kort efter att domen har deklarerat så bedömdes rättegången vara ogiltig, och det blev då en ny rättegång. Så, eller det liksom skulle bli en ny. Så 1903 inleddes den andra rättegången, och även den gången ansågs han vara då skyldig. Men den här gången dömdes han till 30 år i fängelse. Och rättegången liksom pågick i Elizabeth City, och jag tror att det var därför den första dömdes som ogiltig, för att vet så här, alla där hade ju så här en relation antingen till honom eller till henne, och typ var väldigt redan bestämda på att han var skyldig. Så det liksom ansågs inte vara en rättvis rättegång helt enkelt. Han åkte i alla fall in i fängelse, och han satt 15 år i fängelse innan han blev benådad av Elizabeth Citys guvernör och släpptes fri. Han fortsatte att förneka att han hade någonting med Nells död att göra, och han ville heller typ inte prata med några journalister. Förutom en som var liksom väldigt, väldigt framstående. Och drygt 10 år efter att han kommit ut ur fängelse så gjorde han liksom någon så här djuptgående intervju med den här journalisten. Men den intervjun publicerades aldrig, och man vet inte vad som sades, för att efter att intervjun genomförts så omkom journalisten i en olycka, och något år senare så begick Jim självmord.
Nej.
Han, du vet, efter han kom ut så fick han jättemycket typ problem med alkohol. Alltså han mådde verkligen inte bra. Så att båda de liksom dog efter den här intervjun. Men trots då att han dömdes för mordet på Nell så fanns det andra teorier och liksom tvetydigheter om han verkligen var den som var skyldig. En del menar att Nells pappa visste mer, eller på något vis var liksom, kanske inte involverad, men att han i alla fall, du vet, så här, visste vem som hade gjort det, men av någon anledning typ ville skydda den personen. Det var en väldigt fluffig teori som jag inte vet så mycket mer om. Men det finns också då teorier om att det var en annan man, eventuellt en gift man, som uppvaktade Nell, och att han då hade dykt upp hemma hos familjen Cropsey den natten hon försvann. Och att han då typ har sett att Jim var där eller någonting, och att han har blivit svartsjuk, och du vet att det ska trigga honom och sånt där. Vet ingenting om det heller.
Okej.
Okay. Det finns också en teori, eller fanns också en teori då, som byggde på att det kom ett anonymt brev hem till familjen efter att Nell hade försvunnit, där det stod då att hon hade bevittnat att någon hade försökt stjäla en av familjens grisar den natten, och att hon då typ hade ingripit, och då hade den som försökte stjäla grisen mördat henne då för att få tyst på henne.
Okej. Okay. Men det var ett anonymt tips.
Ja.
Ja.
Och jag tror inte det saknades någon gris heller.
Nej, just det. Men det borde man bara kunna kolla, ja.
Men det fanns i alla fall. Ingen teori, ingen teori är knivskarp, ska jag säga.
Men
det finns i alla fall de här.
Förlåt.
Och inte nog då med att alla inte är överens om hur Nell mördades, eller vem som mördade henne, så är det faktiskt så. Att sen Nell mördades så har de som bott i familjen Cropsys hus rapporterat om många märkliga händelser. Lamporna
tänds
och släcks av sig själva.
Yep.
Dörrarna öppnas och stängs av sig själva. Yep. Det går strömmar av kall luft genom huset. Och man kan också se en blek kvinnlig figur vandra genom huset. Och personer som passerar utanför har vittnat om att det står en blek kvinna och tittar ut genom ett fönster på ovanvåningen. Personer som har bott i huset har också gått så långt som att säga att de sett Nell Cropsy stå vid deras sängkant på natten och titta på dem.
Läskigt ju. Så läskigt.
Inte nog med att man bara tror att huset kanske är hemsökt, så tror man också då att folk som hade liksom varit nära Olive, eller Nell och Nells familj och även Jim då, att de har blivit utsatta för liksom någon slags förbannelse efter mordet på Nell.
Yep.
För Olive då, Nells syster, som ju liksom var hennes typ bästa vän, hon kunde liksom aldrig gå vidare. Hon gick från att vara en väldigt så här utåtriktad, liksom vacker, du vet så, alltså man tänker sig ett perfekt parti på 1900-talet för att bli någons fru typ, till att bli väldigt så här tillbakadragen enstöring. Hon fortsatte att bära samma kläder som hon hade 1981 för att hon typ inte ville släppa det.
Nej, inte 1980.
Nej, 1901. Vad sjukt också att jag drog till med det, för jag har ingen relation till det året heller. Alltså 1981.
Mm.
Nej, men hon fortsatte att bära de kläderna hon hade år 1901 när hennes syster då mördades, för att hon liksom inte kunde gå vidare.
Men tror du att de var bra på att hantera folks trauman på den tiden?
Absolut, det tror jag verkligen att de var. Såklart inte. Men hon liksom levde så här väldigt isolerad, och typ när hon pratade med folk så kunde hon bara prata om Jim och typ hans skuld då, enligt henne, till, liksom för mordet på hennes syster.
Men just den känslan av att man bara, jag gick inte ut och kollade typ.
Nej, exakt. Alltså så jäkla
alltså,
hemskt.
Den skulden liksom. Fy fan vad hemskt.
Nells mamma då blev såklart också otroligt drabbad av hennes dotters mord, och hon lades in för psykisk vård liksom efter att Nell hade mördats, och var inne, låg inne, liksom vårdades för sin psykiska ohälsa. Jag vet inte exakt hur det togs uttryck, men hela livet liksom tills hon dog. Hennes pappa William, som ju varit en väldigt så här, framgångsrik, framstående, rik godsägare, drabbades av upprepade finansiella motgångar och nederlag. Så han var liksom, när han typ dog, liksom som en fattig kyrkrotta och typ sålde så här grönsaker, alltså verkligen så här hankade sig fram. En av Nells bröder begick, utan att man egentligen vet varför, och det behöver man såklart inte alltid veta, självmord cirka 12 år efter att Nell hade mördats. Olives då för detta uppvaktare, Roy, som var med den kvällen Nell försvann, även han begick självmord 6 år efter att Nell hade mördats. Liksom, så att, och du vet, Jim själv begick självmord, den här författaren slash journalisten som Jim hade pratat med dog, alltså du vet. Det finns då folk som menar att så här, antingen så är det då, alltså att det är en förbannelse som vilar över alla som var henne nära typ, för att hon då typ söker hämnd från graven. Och hon, antingen så tror de då att det är att hennes familj, att hon ville typ att hennes familj skulle göra någonting liksom, för att de skulle ta reda på vad som hade hänt henne typ, eller berätta det de visste. För vissa menar då att alla de här kanske visste mer. Men när de inte liksom trädde fram så dödade hon dem från graven typ.
Alltså det är kul att man bara hellre ser det som att de har blivit utsatta för en förbannelse än att de mår piss för att deras dotter och syster har blivit mördad.
Men det jag tänkte att det här var lite Halloween-tema. Det är ju självklart så som du säger. Ah,
nej,
att de
är alltså, nej, det här var ingen...
Det här vi kan var ta ingen det här off air, Karin.
Det här var ingen kritik mot dig.
Nej, men det är ju helt bisarrt.
Det var en kritik.
Det är ju helt bisarrt.
Att man bara, Och hennes pappa hade lite svårt att hålla ordning på ekonomin. Man bara, nej.
Men, så antingen så tror vissa att det då är Nell, trodde då, början på 1900-talet, vissa att det var Nell då som hämnades från graven. Eller så är det andra som trodde att det var en mörk kraft som arbetade för att hålla hemligheten om vad som hänt. Nell Cropsey fortsatt hemlig.
Spooky Halloween!
Ja, jag tyckte att det kunde vara lite passande.
Ja, verkligen.
Så det var mordet på Nell Cropsey, eller som det också kallas på många ställen, The Ghost of Nell Cropsey.
Shit alltså. Ja. Tack för den.
Så kan det vara.
Historien.
Tack. Jag har läst The Ghost of Nell Cropsey på NorthCarolinaGhosts.com. Dead Woman...
Så bra sajt.
Dead Women Do Tell Tales på American Hauntings. Och The Ghost of Nell Cropsey på Island Life, North Carolina. Så har jag lyssnat på 2 avsnitt av podden Fresh Hell som handlar om Nell Cropsey. Och det är avsnitt 164 och 165. Och sen så har jag lyssnat på 1 avsnitt som heter Nell Cropsey bara. Som i podcasten Within the Mist.
Uff. Det där var någonting, hörru.
Ja, eller hur? Man hade något.
Det är något så jävla när det är sådana begränsade tidsramar typ. Att de bara, hon gick bara ut från sitt hus.
Det är så sjukt.
En liten stund. Usch, fy fan vad hemskt.
Ja, det är sorgligt.
Ja, väldigt sorgligt. Nu tar jag vid med något annat sorgligt. Vad tror du om det?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Claire Wood föddes i början av 70-talet, antingen 72 eller 73, det är lite oklart, i Yorkshire i England. Och hon verkar inte ha haft någon relation till sin biologiska pappa, eller hur den relationen såg ut i alla fall, väldigt, väldigt oklart. Det verkar som att hon växer upp själv med sin mamma Sheila och sin bror Adam. Men under Claires uppväxt så träffar Sheila en man som heter Michael Brown, som kommer från Aberdeen i Skottland ursprungligen. Han har 2 barn sedan ett tidigare äktenskap och jobbar som kriminalvårdare. Och Michael flyttar inte bara in hos familjen och liksom gifter sig med Sheila, utan han kommer då att adoptera Claire och Adam. Så han är liksom, alltså han är deras pappa helt enkelt. Och relationen mellan liksom Claire och Michael förstärks ytterligare när de då tillsammans går igenom det tragiska i att förlora Sheila till cancer när Claire är runt 30 år gammal. Så de är liksom väldigt nära varandra så där helt enkelt. Och Claire växer upp till en så här rolig, glad, väldigt öppen och så optimistisk kvinna. Hon vill, alltså Michael beskriver det som att så här, hon ville ta över världen typ. Alltså hon hade väldigt så stora planer typ. Och hon är smart, hon är väldigt kapabel, men blir uttråkad lätt. Så fort hon har lärt sig någonting så går hon vidare till typ nästa grej. Så att hon är liksom så här, verkar hoppa ganska mycket mellan olika jobb och typ även olika hobbies och sånt. Alltså när hon har lärt sig någonting så hon bara, okej, on to the next typ. Hon gifter sig, namnet på den mannen har varit liksom, jag har inte kunnat hitta. Men de får i alla fall en dotter tillsammans innan de separerar någon gång i mitten av 00-talet. Så Claire och hennes dotter bor i Salford, som är en stad i närheten av Manchester. Och 2007 så har de just flyttat in i ett nytt hus när Claire bestämmer sig för att det är dags för ytterligare förändring i livet. Hon ska börja dejta. Så hon gör som många andra innan och efter henne. Hon bestämmer sig för att dejta online och registrera konton på några olika dating-sajter och börja prata med lite olika män. Och det är då april 2007 när hon får kontakt med en man som snart kommer att bli hennes nya kille. En snubbe som heter George Appleton. George är några år äldre än henne. Jag tror att han är typ 4 år äldre än henne. Och har levt ett ganska runtflackande liv. Han verkar som att han har tillhört liksom resande folket typ, och har ju rest runt på så här, alltså lite jobbat på lite sådana runtresande nöjesfält typ. Men nu har han liksom verkar han då slagit sig till ro i Manchester-området typ. Så Claire och George, som jag förstår det, så träffas de på en dating-site och sen så liksom flyttar de över konversationen till Facebook.
Okay.
Tänker jag. Det känns vanligt liksom. Att man byter från att när det börjar bli lite mer seriöst.
På match.
Mm. Exakt, precis så. Finns match fortfarande?
Jag vet inte. Jag tror det.
Säkert.
Jag tror det.
Vad nöjda de ska ha varit när de kom på det namnet.
Alltså verkligen.
Alltså så
mycket bättre än till exempel Happy Pancake.
Verkligen, det får man lov att säga. Okej. Claire gillar verkligen, men så de, det går ganska fort för dem, typ att de blir liksom ihop ordentligt, vad man ska säga. Och Claire gillar verkligen George jättemycket. Men det är inte alla i hennes närhet som är lika förtjusta. Utan när hon tar med sig George till Michael, som bor kvar i Yorkshire i en liten stad som heter Batley, så får han liksom direkt dålig feeling typ.
Mm-hmm.
Men hon säger att hon älskar George och vill gifta sig med honom, men Michael tycker att det liksom är någonting obehagligt med hennes nya kille, och han tycker dessutom att han är liksom, alltså kan säga, otrevlig typ. Han verkar inte så intresserad av att typ bygga en relation till hennes pappa, vilket ju
det känns så skumt.
Red flag så in i helvete.
Alltså verkligen.
Och så rätt första gången man bara nej, alltså nu
det är du, nu liksom du anstränger dig. Nu är du en så annan person än vad du är egentligen.
Ja, herregud, verkligen. Men Michael blir inte direkt mindre misstänksam när Claire berättar att George har suttit inne, men att han bara suttit inne för trafikbrott. För Michael har ju då erfarenhet från kriminalvården, och han vet att han bara så här, vad är det för trafikbrott som typ har gjort att man fått fängelsetid liksom?
Ja, det känns inte.
Låter sjukt unlikely, och om det skulle vara det så är det så här väldigt, väldigt grova typ brott liksom. Mm. Så han blir väldigt fundersam liksom, och han orar sig för att hans dotters nya kille har gjort någon riktig skit, och samtidigt så vill han inte alienera sig från Claire och förstöra för hennes relation och därigenom förstöra deras relation typ.
Nej.
Så å ena sidan så säger han till henne att han bara, du behöver kanske inte ta med honom till mig så många fler gånger typ. Men han försöker liksom ändå hålla sig utanför det på något sätt sådär. Så att han säger inte typ så här, du borde inte vara ihop med honom, utan han bara, vi kanske kan träffas mer själva. Alltså så tolkar jag det lite grann. Och det kommer över tid tyvärr bli något som han ångrar då. För det som folk i Claires närhet kanske då kan misstänka, men absolut inte veta, är att Georges beteende i deras relation snart kommer att eskalera. Han är kontrollerande, svartsjuk och hotfull när han inte får som han vill. Och med tiden så blir det bara värre liksom. Det är så här känslomässigt, fysiskt, sexuellt våld typ. Men som vi vet, det är skitsvårt att lämna en kontrollerande partner. Och inte minst för att liksom hela deras, allt de gör är för att typ manipulera en. För Claire tar det 18 månader innan hon vågar göra slut med George. Och då har hon dessutom upptäckt att han har affärer med 4 andra kvinnor samtidigt som han är ihop med henne. Michael kommer senare hitta ett brev som hon skrivit till George under den här perioden, men aldrig skickat. Och jag vet inte om det är för att hon skickade ett annat brev, eller du vet hur kommunikationen såg ut typ. Men man har i alla fall hittat det här brevet, och i det så skriver hon bland annat så här: There's no easy way to say this, but I don't want to be with you. Too much has happened. Så typ började. Och sen skriver hon också: Don't use this as an excuse to go off the rails. Bear in mind you were lucky enough not to go to prison again, and I did give you a chance, and I had to do this by letter because you just won't listen to me at all. I have to consider my daughter also, and after all you've done, I can't have you back. It's not fair on her, and she knows I would never be happy with you. She can never trust you either. Så det här är uppenbarligen någonting hon typ gör för att hon bara, jag känner mig inte säker med att ha min dotter typ där du är liksom. Ja, det är så sorgligt, det är så hemskt. Men George Appleton kommer då att gå off the rails, och det är inte första gången han gör det när en kvinna försöker avbryta en relation med honom. För det är förstås då inget trafikbrott han har suttit inne för, utan han är dömd flera gånger om för att ha varit våldsam och hotfull mot exflickvänner. 2001 så dömdes han för trakasserier av en partner, året efter för trakasserier och överfall på samma partner. 2 år senare så dömdes han för att ha trakasserat ytterligare en tidigare kvinna. Han har dömts för att ha kidnappat ett av sina ex under knivhot.
Nej.
Så han har liksom vid återkommande tillfällen suttit inne för skit han gjort mot kvinnor han har varit i relationer med. Och ingenting av det vet ju Claire om. Alltså, jag tror inte att hon vet om det någonsin. Men hon vet åtminstone inte om det när de börjar dejta, såklart. Liksom. Det är den 2 oktober 2008 när Claire är slut med George. 5 dagar senare går hon till polisen för att anmäla honom första gången. Han vägrar då att lämna henne i fred. Han dyker upp i hennes hem och försöker liksom slå in dörren. Mm. Han har hotat med att slå sönder fönster och han har hotat med att bränna ner hennes hus. Så hon går till polisstationen. Polisen följer med henne hem och kontrollerar huset och konstaterar typ att så här, det är ingen fara, allting är säkert, typ. Han är inte här, liksom. Ingen är där. Men dagen efter så ringer hon larmcentralen och berättar att George står utanför och bankar på dörren. Men det larmsamtalet kommer ta mer än 24 timmar innan någon liksom svarar på. Men samtidigt då så agerar polisen på det som inträffade dagen innan. Och det är en polis då som är återkommande i det här fallet. Han åker upp hem till Claire och pratar med henne. Han ger henne info om att det finns liksom lite olika så här hjälpinsatser för kvinnor som är i hennes situation. Och sen åker han hem till George och griper honom. Men George släpps mot borgen med villkoren då att han inte får kontakta Claire och inte får röra sig i närheten av hennes hem.
Mm.
De kommande morgnarna så händer något som jag tror är ganska vanligt i den här situationen. Det är att George liksom lyckas manipulera Claire att typ ha kontakt med honom igen vid några tillfällen.
Mm.
Du vet, han lovar att han ska bättra sig. Han bara, jag har slutat röka gräs. Alltså sådana saker. Som jag förstår det så kan polisen själva välja att gå vidare med det ändå. Liksom. Och därför förblir George då häktad men släppt mot borgen. Och han måste liksom gå till polisen upprepade gånger för att typ checka in liksom, på något vänster. Mm. Och initialt ligger då de här kraven om att han inte får besöka gatan där Claire bor kvar. Men efter ett tag så säger han då till polisen att det är superviktigt att han får hälsa på sin kompis som bor på samma gata.
Men alltså, panik.
Och jag vet, det är hemskt. Det är så fruktansvärt. Den 6 januari så ändras då de här kraven, liksom borgen, förutsättningarna och hans önskemål till mötesgås. Den 18 januari så ringer Claire polisen och berättar att George Appleton har utsatt henne för sexuellt övergrepp. Samma natt kontaktar George polisen för att fråga om Claire rapporterat någonting om hans beteende. Och får då bekräftat att hon har gjort det.
Mm-hmm.
Alltså jag vet inte varför de berättar det för honom.
Nej.
Överhuvudtaget typ. Men han grips i alla fall snart i sitt hem. Släpps på grund av avsaknad av bevis.
Mm-hmm.
Efter det så får Claire kontakt med Manchesterområdets enhet för våld i nära relationer. Hon får hjälp med nya lås. Hon får typ andra säkerhetsinsatser så här, som överfallsalarm i hemmet och sånt. Den 22 januari så berättar Claire för polisen att George har pokat henne på Facebook. Vilket känns som en sån...
Det var länge sedan.
Ja, verkligen. Men du vet, det känns som en sån liten grej.
Det är obehagligt.
Som när man säger så här att man bara, han gjorde det här. Så låter det som att man
Nej, men man fattar ju precis...
Exakt, han är bara såhär, jag är fortfarande här liksom.
Mm.
Det är så jävla obehagligt. Och hon är liksom rädd, men det finns liksom inga lediga patruller som kan åka hem till henne för en dagen efter. Då har de fått ytterligare tre Facebook-meddelanden från George. Och som jag förstår det så är det någon slags automatiska meddelanden. Så det är inte som att han har typ såhär skrivit själv typ, utan han
det är
bara
sådana förslag typ som dyker upp.
Exakt, det känns som sådana. Mm. Vilket också är, alltså han försöker ju uppenbarligen bara fucka med henne. Ja, exakt. Och samma dag genomförs ett filmat förhör med henne där hon bland annat berättar då om den kontakten hon haft med George liksom med samtycke sen de gjorde slut, men också om allt hotfullt och våldsamt han har gjort mot henne. Appleton grips samma dag för att ha brutit mot borgenkraven när han kontaktat Claire. Men sen blir han vad som beskrivs som de-arrested av polisen på plats.
Mm-hmm.
Och det blir han eftersom hans kontaktförsök, det vill säga de här tre liksom, automatiska Facebook-meddelandena och den här poken, de anses så milda och inte heller hotfulla.
Oh, gud.
Så att han grips och sen så liksom, på platsen så lägger man bara ner det typ.
Mm-hmm.
Den 28 januari bestämmer åklagarmyndigheten att George Appleton ska varnas för kontaktförsöken i alla fall. 2 dagar senare så besöker han polisen som en del av hans borgenöverenskommelse. Där blir han informerad om att han kommer att bötas för vad som beskrivs som causing criminal damage. Jag vet inte riktigt om det är typ att han har försökt slå ner dörren eller vad det är. Men det han inte gör, han får i alla fall ingen varning om att åklagarmyndigheten, alltså som åklagarmyndigheten uppger att han ska. Liksom. Det är också ett tillfälle som jag tror i samband med den här poke-grejen. Då ringer han polisen och frågar om det har kommit in ett nytt klagomål. Och då säger typ polisen bara, nej det har inte. Så att han informeras om det också, att hon inte har valt att gå vidare med det typ. Så att jag vet inte som sagt varför han överhuvudtaget har rätt till någon som helst information om det typ.
Verkligen.
Den 6 februari så ringer Claires exman och hennes dotters pappa till Michael, alltså hennes pappa, för att höra om han har pratat med Claire, men ingen av dem har då hört från henne på flera dagar. Och Michael ber exmannen att åka hem till Claire. Nästa samtal som han får kommer från Manchesterpolisen, och de berättar då att Claire har hittat död i sitt hem. Hon har blivit misshandlad, strypt, och sen har mördaren försökt tända eld på kroppen. Och man tror att mordet skett 4 dagar tidigare, alltså den 2 februari 2009. Polisen förstår då förstås direkt att George Appleton med allra största sannolikhet är gärningsmannen. Man hittar CCTV när han tar ut pengar. Man hittar hans bil i närheten av Claires hem i centrala Salford. Men George själv är spårlöst försvunnen. Man eftersöker honom nationellt i liksom flera dagar och går ut med en varning till allmänheten som bland annat gör att massor av kvinnor som haft mer eller mindre kontakt med honom träder fram och berättar typ om all skit han har gjort mot dem med. Liksom. Så det är allt från typ före detta flickvänner till kvinnor som han bara haft kontakt med på typ Facebook så här kort. Liksom. Eller träffat honom någon gång IRL. Och det är liksom alla vittnesmål om allt från att han bara var liksom varit väldigt, väldigt obehaglig i sin kontakt till att han har varit liksom, men våldsam, helt enkelt. Men George Appleton är då inte på väg att skada någon mer kvinna, för den 12 februari, alltså 10 dagar efter mordet på Claire Wood, så hittas han död i en övergiven pub i en dryg kilometer från Claires hem. Han har då avslutat sitt eget liv. Det innebär förstås då att Claires närstående aldrig får liksom sin dag i domstolen. Men det betyder inte att Claires död inte måste utredas. Utan polisens insatser under de här 3 månaderna som har gått från att Claire först anmälde alltså George Appletons beteende, eller började anmäla det, till att hon mördades. Alltså den liksom perioden av vad som händer utreds. Och man kommer då fram till att hon inte fick det skydd som hon behövde eller förtjänade.
Mm.
Och det verkar framförallt ha varit att det inte finns en kommunikation. Alltså det är liksom, man knyter inte ihop fallen. Och det har läst att det finns ett sånt problem i typ svenska rättssystemet som är att när kvinnor anmäler många, många, många liksom, kontaktförsök eller många, många kränkande beteenden om och om igen, så blir det som att ett nytt fall startas hela tiden. Och det kan typ komma i vägen för utredningen, vilket är fruktansvärt. Alltså det är så upprörande. Ja, det är så jävla fel. Liksom. Men och polisen, jag tror inte att någon har liksom straffats för det här, men man har konstaterat att så här, det blev fel. Och, det är och även typ att, så här, att det tog över 24 timmar innan man svarade på hennes kontakt, alltså hennes larmsamtal, alltså sådana saker. Efter att hon liksom dagen tidigare har polisanmält honom senast. Liksom.
Nej. Det är så fruktansvärt. Hemskt.
Och Michael, Claires pappa, är förstås helt förstörd. Men han bestämmer sig för att använda den sorgen till att försöka förhindra att någon annan måste vara med om samma sak som han har varit med om. Genom den här utredningen så får han då insikten att om Claire hade känt till George Appletons tidigare domar, eller om han själv hade gjort det, så hade hon lämnat honom mycket tidigare, eller antagligen liksom inte kanske gått in i en relation överhuvudtaget, och kanske hade hon då överlevt den här relationen. För att i utredningen så listas alla andra saker han har blivit dömd för, och att det inte heller då har gjort att polisen har reagerat hårdare, alltså har starkare tidigare liksom, för att de borde ha insett att så här, det här är en farlig man för den här kvinnan, och, alltså så här, och det är farligt att lämna en sån man uppenbarligen liksom. Så han, Michael, får liksom så här, han får svart på vitt att typ så här, han är dömd för allt det här, och Claire känner inte till det, och vi känner inte till det. Så han börjar typ prata om det här i media, han börjar prata med brottsofferorganisationer och kvinnorättsorganisationer, och snart får han kontakt med en lokal radiojournalist som i sin liksom lokalradiokanal börjar driva en kampanj för att införa Claires law, som delvis ska ge allmänheten rätten att få ut information om tidigare domar rörande våld i nära relationer, och delvis ge polisen utrymme att berätta för människor att deras partners har tidigare domar för våld i nära relationer. Och den här kampanjen får liksom super mycket uppmärksamhet och den når då Westminster till slut och där de liksom presenterar sin sak. Och kritiken mot den här lagen är förstås liksom ur integritetssynpunkt. Alltså det finns ju lagar som ska värna varje enskild medborgares liksom privata integritet från liksom statens inblandning och sådana lagar finns ju såväl liksom nationellt i Storbritannien som internationellt typ. Mm. Alltså staten får typ inte gå in och avslöja saker om sina medborgare hur som helst.
Nej.
När den kritiken kommer upp i det här samtalet i Westminster så tar Michael Brown av sig sina skor och ställer dem på skrivbordet framför honom och sen säger han att han uppmuntrar alla som har den typen av kritik att gå 10 minuter i hans skor. Och efter det så liksom tystnar kritiken typ. I september 2012 så inleds ett pilotprojekt som inkluderar Clare's Law i Manchester. Den är då en del av The Domestic Violence Disclosure Scheme. Och då innebär då lagen delvis att man både som potentiellt själv utsatt eller som närstående till någon som man är orolig för är utsatt eller kan komma att utsätta, kan kontakta polisen och be om uppgifter om en persons tidigare beteende i just, alltså kring just våld i nära relationer. Det betyder inte att polisen alltid lämnar ut de uppgifterna, utan delvis, eller i vissa fall så finns det inga uppgifter, men som jag förstår det så är det en bedömning liksom. Men det innebär också då att polisen har utrymme att på eget initiativ informera en person om att den lever med någon eller är på väg att liksom inleda en relation med någon som haft våldsamt beteende i tidigare relationer. Och det kan vara både typ kärleksrelationer eller i liksom familjerelationer, som jag förstår det.
Okay.
Så att det här är liksom, Clare's Law är en lag i Storbritannien. Och inte nog med det, utan lagar som liknar Clare's Law, och Clare's Law är liksom samlingsnamnet för den här typen av lagar, har införts i såväl Kanada som Australien sedan dess. Okay. Så att den har fått liksom jättestor spridning, och det kommer liksom från den här bara tröstlösa pappans liksom desperata kamp för att så här, jag vill inte att någon ska behöva gå igenom som det som jag gick igenom liksom. Och Michael Brown, jag vet, det är hemskt. Han drev då sin kampanj i sin dotters namn, som sagt, för att ingen annan pappa, mamma, syskon, familjemedlem eller närstående skulle få uppleva det som han tvingats genomlida. Och det är ett arbete han då fortsätter med tills han gick bort i juli 2020 efter en korttidssjukdom.
Vad hemskt.
Ja, det är så hemskt. Jag tyckte att det var just att det är liksom, det är de här Clare's Law. Det är så. Drabbande,
usch, vad sorgligt.
Jag har kollat på Crimes That Shook Britain om Clare Wood. Jag har läst en tidslinje för brottet på Manchester Evening News och Neil Keelings nyhetsrapportering om fallet för samma tidning. Jag har läst den här, alltså polisens internutredning. Jag har läst nyhetsartiklar av Robert Booth för The Guardian. Två olika BBC-artiklar utan byline. Jag har läst Nathan Sandu och Milo Boyd för The Mirror. Och sen har jag också läst Michael Browns liksom sån minnesruna på The Scotsman och om Clare's Law på Wikipedia.
Ja, det var sorgligt.
Tack denna sorgliga vecka.
Verkligen. Vi hörs snart.
Förlåt. Ja, usch.
Det var väldigt hemskt.
Jag vet, man blir så jävla sänkt. Vi hörs snart, vi hörs nästa vecka. Ta hand om er tills dess och...
Ja,
så hörs vi.
Hej då.
Hej då.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.